Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jag var ung och hade ett jävla temperament. Mm. Och det är en sån sak som man kan få klump i magen på och tänka på hur många gånger jag blivit arg på små barn som ju bara är små barn. Som ska vara jobbiga, eller vad man ska säga.
Namn?
Kristoffer Lo Robin Appelqvist.
Ålder?
45, i någon månad till, sen 46.
Familj?
Jag har en sambo, Isabel, och så har jag tre barn i väldigt olika storlekar. Den minsta som bor hemma heter Maggie.
Bor?
I Älvsjö, som är en del av Stockholms stad.
Så är jag som pappa.
Empowering skulle jag säga. Alltså jag har massor med dåliga egenskaper som jag inte vill ta upp. Men
vi
det som
de
jag,
ta upp dem också.
Det kommer vi ta upp. Ja, men jag vill inte ta upp dem så. Okay. Men nej, men liksom jag skulle säga att min grej är att barnen får hjälpa till med exakt allting så att de tycker det är kul. Så jag och Maggie gör allt ihop. Vi är på vinden och plockar fram julpynt och vi tvättar och diskar och det tycker vi är kul och gör grejer tillsammans.
Hej Kristoffer.
Hej.
Varmt välkommen till Life with Kids-podden.
Tack.
Hur är läget med dig idag?
Det är bra. Jag har haft en intensiv jobbperiod. 12 veckor där jag har jobbat varje dag. Men också haft premiär varje fredag med tv-programmet Svenska Nyheter som jag gjort. Och så nu är jag helt slut. Det är som har varit på turné i stort sett. Fast mycket bättre för man kommer ju hem varje kväll och så. Men det är ändå flera dagar i veckan har jag kommit hem sent och gått upp tidigt och du vet. Mm. Så nu är det så här landnings, några dagar när man landar.
Gud vad skönt.
Ja, det är skönt och lite jobbigt för det är den här grejen att man är stressad i kroppen fast man inte har något i almanackan att göra.
Just det.
Jag ska bara sopsortera idag och ändå så känns det som att du vet, man måste skynda liksom.
Är du bra på att slappna av? Vad gör
nej,
du?
Nej. Nej, det är jag inte.
Vad gör du på dagarna? Bara försöker hänga?
Jag lyssnar på kroppen istället. Det vill säga jag går ut och springer, går långa promenader, läser på jättemycket. Saker som jag behöver inte researcha grejer nu. Men det är ju alltid kul att läsa. Så idag har jag pluggat på om skattesystemet. Fast det är inte till något utan bara för att jag kommer tänka på att det var intressant. Så jag jobbar liksom utan att ha något jobb. Men det där ska väl avta dag för dag och om några dagar så har jag väl börjat kolla på tv. Det är målet är att jag ska börja kolla på tv.
Ja, jag tänkte vilken disciplin. Så här. Vad gör du när du inte behöver göra något? Ja, men jag tränar, jag pluggar på skattesystemet. Det lät väldigt självdisciplinerat.
Ja, men det jag skulle behöva göra är att ligga i soffan och slappna av. Det är svårt att slappna av.
Jag kanske kommer dit.
Ja, absolut. Nej, men det är väl som första veckan på semestern. Mm. Det är ju det.
Ja, det är den värsta veckan.
Ja, det är verkligen det. Men där är jag.
Ja. Du, det slog mig i i den här presentationen som jag gjorde att vi har gjort lite omvända boenderesor. Jag är ju född värmlänning och valde bort det så fort jag kunde. Flyttade till Stockholm, bodde här i 13 år och sen tog jag med mig min man och mina tre barn tillbaka igen till Värmland för ett par år sedan.
Ja.
Och du föddes i Skåne och valde flytta till Värmland som 20-åring och har precis flyttat till Stockholm igen. Mm. Hur har den senaste flytten gått?
Den senaste flytten är den enda lätta. Alltså när jag var 17 och flyttade till Stockholm, då hade jag ju ingen koll på vem jag var eller vad jag ville. Men jag hade jobb, för jag var bra på att snacka.
Mm.
Men det var ju lite krasch. Alltså att komma alldeles för ung till en stor stad med alldeles för mycket roliga grejer. Så. Och sen så var jag i Skåne ett tag. Och sen så flyttade jag till Värmland, jag och mitt ex och de stora barnen. Eller de stora barnen föddes ju i Värmland. De är ju värmlänningar. Och det var också så där, komma liksom oetablerad, då, du vet, bli, man får börja med att gå till Arbetsförmedlingen och, mm. och förklara varför man har kommit. Man blir bara en social belastning i kommunen som man flyttat till liksom. Mm. Och så lite ung förälder. Man är inte skittuff när man är ung förälder ju heller.
Verkligen inte.
Så det var tufft. Men den här flytten och flyttat till Stockholm när jag redan har en karriär, när jag redan har jobb, det är ju, allting blev ju bara lätt. Allting blev bara lätt. Helt mm. plötsligt så kan jag cykla till Norra Brunn en kväll, och istället för att det är liksom ett dygn borta från familjen och bo på hotell, så är det lämna, hämta, laga mat, mm. sen cykla iväg och jobba en stund.
Mm.
Så allt blev lätt. Mm. Och sen så är det ju inte heller det att jag flyttar till en stad som jag inte känner. Utan jag har ju släkt och familjer och massor med... Jag menar att man helt plötsligt kan träffa en kompis och ta en promenad. Eller hänga med och spela tennis eller vad fan det är.
Liksom. Mm. Ja, men det känns som att jag tror att vi liksom jagar samma sak. Mer tid. Det kanske alla gör, jag vet inte. Ja. Men, för det var ju samma sak anledningen till att vi flyttade hem. Det var ju liksom så här korta avstånd mellan allt. Vi bodde ju utanför ja. Stan och jobbade inne i Stockholm. Och
ja.
För oss var det alldeles för långa pendlingstider.
Så. Ja.
Så det är lite samma, men vinna tiden liksom, som den här onödiga mellan.
Det är ju det, och med mitt yrke så är det ju ganska ofta ganska korta pass. Alltså man ska vara gäst i ett tv-program, då kanske man är där samlagt i 3 timmar. Man ska uppträda på Norra Brunn, kanske är där samlagt 1,5 timme. Och då är det ju såklart att om man bor långt bort, då blir det ju, om jag måste åka hit, bo på hotell, åka tåg i flera timmar. Men då är det ju inget lyxigt att jag bara jobbar 1,5 timme.
Nej.
Men nu när jag är på plats och kan cykla och åka pendeltåg och sådär, då blir det ju verkligen lyxigt. Så jag fick så mycket tid av det här. Så det är skönt.
Men hur har den här coronatiden varit för dig då? Du nämnde just att du ändå kört inspelningar och sådär. Men har du fått, jag tänker också stand-up och allt det där. Alltså hur
har... All stand-up är borta i stort sett. Ja, jag vet inte hur många gig jag har gjort sedan det där började, men 3 kanske eller något sånt.
Mm.
Norra Brunn var ju speciellt på det sättet, eftersom de är en restaurang, så var det ju lite högre i tak där. Det var inte, ja, jag vet inte, ja, men det var väl kanske 50 pers då, men det var i alla fall, det var en rimlig lösning. Jag tror inte de tjänade några pengar på det, men det gick att hålla öppet och man kunde uppträda där. Så jag har gjort några sådana, men allt annat är fan inställt.
Mm.
Så att, jag har haft tur som råkar ha jobbet på med min tv-program. Jag har gjort 2 säsonger Svenska Nyheter i år. Mm. Och det är inte en hel tid, men det är ganska, ganska mycket tid på ett år. Är det
ja, och så poddar du ju lite. Och så har du
med
lite...
kompaniet, ja. Ja, exakt.
Mm. Kul.
Ja, det är det bästa jag vet i hela världen. Ja. Det är svinroligt. Nej, men Svenska Nyheter är svinkul. Men det är för att jag är intresserad av politik och samhällsgrejer och värderingar och sånt där.
Mm.
Men kompaniet är ju det där coverbandet som man har med sina kompisar. Man bara gör det man tycker är kul.
Liksom. Ja. Det är lyxigt att ha ett sånt litet sidoprojekt i livet ändå.
Mm.
Du, vi ska ju prata lite föräldraskap idag. Och jag tänkte så här, det var ju nästan 20 år sedan du var bebispappa senast ju.
Ja, nästan 20 år sedan, det var 96. Så det är ju nästan 25 år sedan.
Nästan 25 år sedan, ja. Herregud.
Mm.
Har du liksom blivit coolare och tryggare den här gången? Eller har du blivit ängsligare och räddare nu?
Ja, både och skulle jag tro. Både och.
På vilket sätt?
Ja, men den gången så kunde jag allt, visste allt. Behövde inte läsa på om någonting. Det är klart att vi, och sen var vi ju 2 också. Vi hade inte riktigt samma inställning. Men, nej, men nu är det väl, det är en annan värld också med internet och sådär. Det är mycket närmare, det fanns ju inte 10 poddar.
Nej.
Jag kunde inte lyssna på en podd som var specialiserad på hur man får barn att sova den gången. Jag kunde gå till Bibeln och hoppas att det fanns någon bok som handlade om det, annars visste jag inte.
Mm.
Och det var inte som att man gick till kommunen och bad om hjälp heller ju. Alltså sådär, man är ju... Som vi var inne på innan, när man är ung förälder så har man ju känslan av att SOS kan ta ens barn ifrån en när som helst, att man gör fel. Och man kommer ju från att vara ett barn själv ganska nyss ju. Alltså jag gick ju i stort sett från att vara ett barn till att få barn.
Mm.
Och det är ju ett väldigt snabbt sätt att bli vuxen. Och jag tycker inte det är helt dåligt heller. Det känns ganska, ja, men det är väl naturligt på något sätt.
Mm.
Men det är klart, man är ju inte skitförtjust i auktoriteter. Folk som är, alltså det där med BVC och sånt där. Nu tänker jag ju bara att det är lyxigt att få tillbaka lite skattepengar.
Mm.
Att det är någon som vägrar och mäter och frågar och sådär.
Mm.
Men för 25 år sedan, då var det ju känslan av att de ska kontrollera så inte jag har gjort något fel.
Mm,
jag kan få skäll här.
Mm, ja, precis. Men berätta om pappa Kristoffer då, för 25 år sedan. Vem var det då liksom? Du var ung?
Jag var ung och hade ett jävla temperament. Mm. Och det är en sån sak som man kan få klump i magen på och tänka på hur många gånger jag har blivit arg på små barn som ju bara är små barn. Som ska vara jobbiga, eller vad man ska säga. Så det var svårt, kommer jag ihåg. Mm. Alltså att bli... De där utmaningarna när man blir stressad av att inte få dem att sova eller sådär. Så kommer jag ihåg att jag liksom fick mycket med mig själv. Mm. Så som jag tror att många föräldrar känner igen sig i, att man skäms för hur man känner. Mm. Att man nattar ett barn och så blir man förbannad. Mm. Och så vet man om att jag har ingen rätt att bli förbannad. Det finns ingen anledning. Det här är att jag är trött själv. Det här är att jag hade förväntningar. Det här är att jag hade intecknat kvällen. Att jag hade bestämt mig för vad jag skulle hinna göra.
Mm. Bokat in för mycket.
Ja, bokat in för mycket. Och sådär. Så det är inget man är stolt över. Men känslan är där likförbannat. Att man blir förbannad på en människa som är två. Mm. Som inte vill sova. Liksom. Mm. Och det... är lika svårt nu som då, skulle jag säga. Men jag tycker väl kanske att jag har blivit lite bättre på att ge mig själv ett break. Alltså det här är bara en känsla. Mm. Så länge inte jag börjar skrika eller slåss, så får jag faktiskt känna så här. Jag får vara lite irriterad. Jag ska uppföra mig bara. Och sen släpper det när jag får, liksom, får lite lugn och ro. Så. Mm. Men det tyckte jag var tufft. Som 20-åring var det tufft. Och skämdes väldigt mycket och så. Tyckte jag, men... Man har ju omänskliga krav på sig själv som förälder. Och det blir fan inte bättre av att man inte liksom är riktigt etablerad i vuxenvärlden heller ju.
Nej. Nej, det är ju väldigt tufft. Och det tror jag liksom alla har som en... det är ju tufft att bli förstagångsförälder oavsett när man blir det, tror jag. Det är så, man kastas ju in i en helt ny värld och får en helt ny identitet. Och man vet inte vem man blir som förälder heller. Liksom.
Nej, det är ju det.
Om man blir sin mamma eller pappa eller om man blir någon helt ny. Eller...
Nej, precis. Det är det.
Men, och vad tänker du är som största skillnaden mot idag då?
Jag menar att det finns så mycket mer stöd att få. Mm. Alltså, tänker jag, i form av poddar, i form av bloggar, YouTube-tutorials på allting liksom. Mm. Det finns så mycket mer information. Jag tycker också att samhället har blivit lite mindre sovjetiskt. Det är inte bara jag som har ändrats, det är också BVC som har ändrats lite. Mm. Det var lite mer vi ska komma hem till och kolla så att allt är okej. Okay. Mm. Och du ska stå i vakt när vi kommer. Mm. Till liksom, låt oss veta om det är något vi kan hjälpa till med, vi är här för dig. Det har blivit mer av den känslan, tycker jag nog ändå.
Mm.
Ja.
Hur skulle du beskriva en bra pappa?
Jag vet inte exakt det, men jag vet vad jag stör mig på. Jag stör mig på föräldrar som ser sina barn som att de är förstadie till människor. Alltså, nu ska vi ha grejer för det har du nytta av sen. Du måste lära dig det här nu för det måste du kunna sen. Mm. Att man inte utgår från vad den människa man har framför sig har för behov nu. För jag menar, det är väl inte, jag är 45, men det jag håller på med nu, det är klart som fan att jag... motionerar och pensionssparar för att jag ska må bra när jag är 55 och 65 också. Det är klart att man måste ha ett öga på framtiden. Det är därför man borstar tänderna. Det är inte för att de ska vara rena när man går och lägger sig. Det är för att man ska få ha dem kvar. Det fattar jag, men jag kan tycka ibland att föräldrar har för mycket fokus på att man förbereder sig för det riktiga livet. Men för den människan som är två är ju det riktiga livet nu. Och det är vad jag försöker hålla liksom i huvudet som förälder. Att hennes dag ska vara bra idag. Mm. Det duger inte att säga allt det här kommer du få betalt för en annan dag.
Just det.
För så vill inte vi ha det och så vill inte de ha det.
Nej. Men det är inte väldigt svårt. Alltså, så här, jag har ju själv tre tjejer hemma. 8, 5 och 3.
Mm.
Det är ju, ofta är det ju kaos liksom. Mm. Ofta blir det så här, ja men den klassiska, man längtar, nu ska vi bara göra det här, stå ut här en liten stund till, för sen.
Ja.
Eller blir man vis av det när man har gått igenom alla de här faserna en gång och så inser man att, vänta nu, man ska ju, eller?
Nej, jag vet inte, jag kan nästan inte relatera till det där, jag har aldrig haft tre barn hemma samtidigt. Just precis nu har vi bara ett barn här hemma, även om det faktiskt kommer en liten till.
Är det sant?
Ja, det är sant.
Grattis!
Tack. Så vi får se. Fråga mig igen om ett år eller två. Nej, men det är klart. Att det är kaos, det kan man väl inte. Man är väl inte buddhist? Eller Yoda? Eller vad ska man säga? Men det är väl ingen som kan känna sig helt lugn när det är kaos.
Nej.
Runt den. Men det handlar kanske, det jag tänker på är kanske mer i termer av att man, ja men just det här med disciplin, alltså istället för att säga du måste lära dig att vara tyst, du måste lära dig att kunna vara med och handla utan att bråka. Det måste du lära dig, för det måste man kunna och det måste du kunna i livet. Hur ska det se ut om du när du är vuxen håller på att bråka när du går in i en affär? Jag hör människor som pratar så med sina barn. Och jag tycker att det är dumt och jag tycker att man istället borde säga nu ska vi gå till affären. Vad är meningen med det?
Mm.
Vad är det vi ska få med oss därifrån?
Mm.
Och så vad är det vi inte ska få med oss därifrån? Det är onsdag, så när lördagsgrejer behöver vi inte få med oss därifrån, utan det kan vi ta på lördag. Då går vi dit med den listan. Men idag går vi dit med den här listan. Då är det fil och ägg och grejer. Hur ska vi lägga upp det?
Mm.
Och då kan man komma till allt det positiva. Att det finns små vagnar som barnen kan köra själva. Och att de kan ha en liten lista. Och alltså, förstår du? Jag tror att det egentligen handlar om vanligt, hederligt, rimligt ledarskap. Att man inte börjar med att säga massa negativa saker som man förväntar sig och sen säger att om du lever ditt liv på det här sättet då kommer det gå åt helvete. När jag hör människor prata så med sina barn så blir jag förbannad. Eller jag säger inte det, men jag tänker nu är det en dålig förälder, tänker jag.
Ja. Men varför tror du att det är så då? För det upplever jag ändå ganska vanligt.
För att det är så vi själva blivit tilltalade. Ja. För att det är så man uppfostrar barn i ett land där allting handlar om att skaffa personal till fabriken.
Mm.
Det är det. Ditt målet med dig är att du om 15 år ska göra bilar eller pappersmassa eller kaffe eller vad fan det nu är.
Mm.
Det är målet. Så du ska lära dig att bli det.
Mm.
Men det kanske var tvunget att det var så förr i tiden. Men nu är det väl inte så. Någon Nej. Ska ju hitta på Spotify och någon ska ju ha en salong och någon ska, så då kan de väl lika gärna få bli det de är från början och inte börja hålla på och liksom anpassa dem till någon sorts 1800-talsliv helt i onödan.
Mm. Ja, men det låter som att du har hittat en härlig liksom nyckel här till, ja, men, och precis som du sa här i din presentation också, så som du är som pappa, att du gärna eller att du medengagerar barnen då. Nu lägger jag ord i din mun, men så som jag tänker att ni gör mycket tillsammans, som du sa.
Ha?
Få med dem, engagera dem.
Ja, och det är ju av självbevarelsedrift, för det är mycket lättare.
Det
är mycket
fantastiskt.
Jag menar, nu låter det fint, men det är ju en bra dag, sen misslyckas jag ju som alla andra. Men jag tycker ju att det är mycket lättare att säga nu ska vi plocka ur diskmaskinen och sen får det ta 20 minuter istället för 5 minuter. Istället för att nu ska du göra något annat och sitta och önska att du hade min uppmärksamhet medan jag plockar ur diskmaskinen i 5 minuter. Det är jobbigare.
Mm.
Det är roligare att göra tillsammans.
Mm. Vad tänker du kring körlandet med barnen då?
Jag tror att man ska skämma bort barn. Mm. Jag tror att man ska skämma bort barn. Mm. Jag försöker skämma bort mina barn.
Mm.
Med allt. Med tid, med uppmärksamhet, med saker också. Mm. Jag har svårt att se det som något negativt. Men sen kan jag förstå vad man menar om barnen inte uppskattar, inte förstår sakers värde eller inte uppskattar det de får.
Mm.
Eller så. Men jag tänker också att resten av världen skämmer ju inte bort mina barn.
Nej, liksom. Precis.
Så snittet borde väl bli okej, eller? Ja. För ingen av oss är ju vuxna på riktigt.
Nej.
Alla är vi ju. Det är det barnen inte fattar. De tror att vi har koll på grejer.
Ja. Ja.
De tror att vi. Så istället för att försöka tvinga in dem i våran fejkade värld, så är det bättre att erkänna att det där är sånt som händer.
Du som har äldre barn, ja. Hur länge håller det i sig? Hur länge kan man lura dem att man har koll på allt? När så genomskådar de?
Det är inte svinlänge. Alltså.
Okej, okay. Ja. Men det kanske är ganska skönt också när de inser att, vänta nu, det är okej att du också kan bryta ihop här och tappa det ibland.
Jag tror att det finns en viktig grej. Den viktigaste egenskapen som en förälder ska ha är att kunna säga förlåt. Om man kan lära sina barn att säga förlåt. Jag var en idiot, jag är ledsen, jag brusade upp. eller jag lyssnade inte, eller jag glömde eller så. Så jag vill be om ursäkt. Mm. Om man gör det, då är man inte en riktigt dålig förälder, kan man inte vara så. Då har man ändå en stor sten, tycker jag, på plats. Mm. Eller hur?
Ja, verkligen. Det är ju, ja, och då tänker jag att då ja, det är som du säger, misstag gör vi ju hela tiden och det kommer vi ju fortsätta göra. Det spelar ingen roll hur mycket vi lär oss eller vad vi tycker att vi borde ha gjort.
Nej.
Det kommer ju ske igen.
Och det man kan lära ut, eller det som fan det viktigaste tror jag att lära sina barn, det är att ta ansvar för grejer.
Mm.
Så, ja, det där händer. Mm. Så det har alla gjort.
Mm.
Så hur tänker du ta ansvar för det nu?
Mm. Verkligen.
Jag är inte arg på dig för att du har krockat eller Nej. Haft sönder din cykel.
Mm.
Men hur gör vi nu?
Mm.
Hur ska vi laga den?
Mm.
Liksom.
Mm. Grubblar du mycket på ditt föräldraskap? Är du liksom,
ja, gud ja.
Ja. Är du en sån som går och funderar och tänker? Eller hur gör du?
Ja, men jag har ju alla perspektiven också. Jag har ju vuxna barn som ju ger mig, ja, men som ju ger mig feedback för allt möjligt.
Ja.
Så det är klart att...
Oombedd feedback.
Nej, men både och.
Ja.
Både och.
Ja.
Och som när de går, i sina liv blir påminda om liksom, hur det var och så. Och vi pratar mycket om hur det har varit liksom, och sådär. Och sen så har jag ju Maggie som utmanar mig varje dag.
Mm.
Och sen så har vi ju bebisen i magen som det är klart man grubblar på. Vem ska det bli och vad ska jag? Och för varje gång man får barn så tänker man ju nu ska jag se till att ha den här tiden. Och nu ska jag vara mer på det här sättet eller sådär. Det...
Har du saker förutom ditt temperament som du känner så här från förra kullen om man får säga? Dina äldre barn, förutom ditt temperament, har du liksom saker som du känner det här ångrar jag eller det här ska jag minsann ta revansch på den här gången? Eller?
Nej, det är faktiskt inte... Ja, men alltså mellan att jag var 20 och 30 kan man nästan säga, så hade jag ska inte säga att jag hade jättestora problem med temperament, men det var ändå liksom för hög emotionell uttrycksnivå. Alltså prata med för hög röst, smällde för mycket dörrar, gick, alltså du vet, jag hade inte... Och jag ska fan inte säga att jag har lärt mig något heller. Jag har bara blivit äldre.
Ja.
Det är bara det. Det är, så här, det är bara inte lika högt. Alltså, jag är inte lik... Det har bara lugnat sig lite i huvudet.
Mm.
Sen har jag gått massor i terapi och verkligen försökt sätta rekord i personlig utveckling. Jag har verkligen försökt det. Men just vad det gäller den där grejen med att bli upprörd. För saken är att det spelar inte... Det är jätteskönt om man lär sig att inte skrika och smälla i dörrar. Men det är ganska illa nog att det brinner i ögonen på en. Det är läskigt nog för ett barn. Och tråkigt nog för en sambo.
Mm.
Och det gör det fortfarande.
Mm.
Jag har en jävla temperament. Mm. Men jag har ju lärt mig uppföra mig av att jag har blivit lite äldre.
Mm.
Så jag kan också säga ifrån och säga så här. Ah, jag går igång lite på det där så jag ska be att få tänka i kapp här i 5 minuter. Så kan vi prata vidare om det sen, om det är okej. Okay. Eller till och med, jag tar en promenad runt kvarteret så jag får smälta det där lite så får vi snacka sen. Så, det är ju att ta ansvar, men personligheten finns ju fortfarande där. Och det är ju det som ställer till när man ska natta också.
Mm.
Som är liksom, att nu, jag blir galen.
Ja.
Jag måste bita den jävla nallen.
Ja.
För jag blir galen på det här. Och ingen har gjort något fel.
Nej.
Det är ingen som har gjort fel och jag blir galen.
Ja. Och det är det som är så frustrerande. Det finns liksom inget rim och reson i det här.
Men för att återkoppla till frågan, det är inte som att jag har lärt mig något.
Nej.
Alltså så. Det är lite lättare när man är lite äldre, så är man lite lugnare och lite så här.
Mm.
Och också en jävla skillnad att tänka, vad ska jag bli när jag blir stor? Och jag ska hinna med allting, liksom. Och så nu så känner jag, men jag har ju mitt jobb.
Mm.
Jag kommer antagligen hålla på med det här tills jag blir pensionär.
Mm.
Om jag ens går i pension. Jag kommer hålla på med det tills jag dör antagligen. Någon variant av det jag håller på med nu.
Mm.
Så om jag tar ett litet break eller om det inte går så bra för mig ett halvår. Eller om jag är någon, du vet, om jag är mycket och fokuserar på att vara hemma istället. Det är inte så stor skillnad, men det var ju en jävla skillnad när man var yngre och försökte ta sig in i vuxenvärlden.
Ja, jag tänker också när man får barn så tänker jag, då, eller så var det för mig i alla fall, då börjar man ju också reflektera väldigt mycket kring sin egna uppväxt och sina egna föräldrar och vad jag kommer ihåg från när jag var sådär riktigt liten och sådär. Vad kommer du ihåg från din uppväxt och dina föräldrar?
Ja, massor med grejer. Men det som är så lyxigt med mig nu, det är att det där, den terapin har jag ju redan gått.
Mm.
Och det är väldigt skönt. Mm. För när man har en tvååring så får man ju kontakt med sin egen tvååring.
Mm.
Och det får jag ju nu också, nu när jag har en tvååring. Men det är inte första gången.
Nej.
Jag har redan varit på den där tvååringen två gånger innan. Och det spelar faktiskt roll. För ja, men jag är uppvuxen med en ensamstående mamma som som hade det tufft. För min biologiska pappa dog precis när jag var jätteliten.
Mm.
Och det var dramatiska omständigheter och det var men lite socialt utanförskap och lite så här trassel med familjen och sånt där. Så även om hon var världens bästa så hade hon det tufft. Och hon var jätteung också. Hon var 20 när hon fick mig också.
Mm.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och så, ja men det var, jag ska inte säga att det var stökigt, men det var väl inte heller helt tryggt, om man säger så.
Mm.
Som sagt, min mamma är världens tryggaste och bästa. Men runt omkring oss så var det missbruk och det var mormor och morfar som var Jehovas vittnen som inte liksom godkände situationen. Och det var massor med, var tufft för henne. Sen så träffade hon min pappa, alltså min styvpappa som jag är uppvuxen med. Och det föder också sina speciella förutsättningar. Att vara styvförälder när man är under 25.
Mm.
Och inte liksom han har egna barn sedan innan eller något. Alltså han är världens bästa. Mm. Han har verkligen gjort så gott han kan. Men det är inbyggt i situationen att det inte blir superlätt. Mm. Vare sig att vara pappa utan att ha bett om det.
Mm.
Eller att vara barn.
Mm.
Alltså jag har ställt krav på honom. Känslomässiga krav på honom som om han var min biologiska pappa.
Mm.
Och det är inte helt, det kan man inte leva upp till.
Nej.
Det går inte att leva upp till det. Man kan inte ha känsla, man kan inte vara 100% investerad i en liten människa som man aldrig har träffat innan.
Mm.
Så det är liksom, ja, det är inte, var inte allt blev inte, allt var inte lätt, allt var inte perfekt.
Mm.
Och jag tyckte det var svinjobbigt när jag fick mitt första barn.
Mm.
För då kom det där som en smäll på käften och det var så mycket situationer. Som hade att göra med vem som är vems riktiga farfar, riktiga, ja men du vet.
Mm. Ja, då kommer det tillbaka till dig. Okej, men mina relationer då?
Och efternamn, du vet vilket efternamn man har och varför. Jag var arg på min egen barndom och kände mig väldigt orättvist behandlad och sådär. Nu är det väldigt länge sedan och... Så nu är jag ju liksom färdig med det där. Jag vet ju precis vem jag är. Mm. Jag vet precis vem min pappa är.
Mm.
Jag har full förståelse för honom och hans situation.
Mm.
Och sådär.
Vad gjorde föräldraskapet med dig där då? Alltså, hur förändrade det dig?
Det gav mig ett tydligt mål och mening med mitt liv.
Mm.
Kände jag.
Mm.
Det blev, allting blev tydligt. Det var som att pappadjuret vaknade upp. Och helt plötsligt så... var det så här, ja, det här kanske inte är min högsta dröm, men jag vill kunna bidra, jag vill kunna skapa trygghet för min familj, kunna släppa hem pengar och finna en socialt accepterad plats i samhället.
Mm. Tar du liksom spjärn då emot din uppväxt, tror du, när du liksom sätter upp de ambitionerna och målen, eller har det inte så mycket med det att göra hur du är uppväxt, tror du, eller vilken roll har den spelat?
Jag vet inte, men jag har hört många gånger från psykologer att det, om man liksom, om man har lite, om man upplever otrygghet som barn, så är man, kan det ibland bli så att man har ganska snabbt med att bilda familj, för att man vill bygga egen trygghet helt enkelt. Man vill man letar efter det där som man själv saknade som barn.
Mm.
Och det har jag tänkt att så är det nog för mig. Jag uppfattar det så. Återigen, min mamma är den varmaste, kramigaste, godaste människan i hela världen. Och jag har alltid känt mig otrygg med henne. Överhuvudtaget alltid känt mig älskad och sett och så. Men man är, om man är 20, 21, 22, 23 och själv, du vet, deltidsjobbande, upplever att barna, att myndigheterna är på en och ska hålla på och tycka om vad man gör. Och man själv ska dejta och, ja, men du vet, liksom, och vara ungdom och förälder samtidigt, och så själv, och så har man blivit av, och så har pappan till barnet dött. Och ja, men, och sådana där grejer. Det är ju klart att det är otryggt i grunden, så att säga. Det är ett rangligt bygge liksom. Mm. Så jag har helt enkelt varit jävligt intresserad av att bygga något som inte är rangligt. Jag är en familjeman. Jag älskar, jag tycker att det är en ynnest att få vara en del av en familj. Jag tycker att allt annat är roligt och spännande, men det är helt värdelöst om inte man kan få sätta nyckeln i dörren och öppna och säga, nu är jag hemma. Och då är det en liten värld som är bara vår och som väldigt få utvalda människor får komma in i. Och där man får vara sig själv. Och jag kan inte göra det med mig själv.
Nej.
Det går inte.
Nej, och det där är så himla fint ur ett barnperspektiv, tänker jag. För det är ju det som bygger det starka bandet, och har jag också fått lätt nu ett många timmars poddande med massa olika barnpsykologer. Men det är ju det som de känner, eller som de ser är det viktigaste ur ett barnperspektiv då, att de känner att, ja, men det är de här, när de har greppat, det är de här rutinerna vi har hemma hos oss. Det är så här vi klär oss, det är här vi äter frukost, det är där vi gör det, på fredagar händer det. Alltså det när de fattar det där och de känner en tillhörighet till det, det är ju då de här liksom ovärdeliga banden byggs liksom.
Ja,
så.
Ja, det, på något sätt så är det väl det som är att man har en kultur, va? Att man har byggt upp en, att man har en, för mig är det, tror jag, en del av familjen, det är att vi har en kultur, vi har ett sätt, om det så är ett sätt som vi äter tacos på, men att vi vet, här vet vi hur vi äter tacos, och det, vi bryr oss inte om hur de gör hemma hos andra, liksom. Den här känslan, jag kan inte få nog av den.
Nej, den är ju underbart. Fantastisk. Ja, det är härligt. Men tycker du att det är lätt att vara pappa idag då? Jag tänker, du är så vis. Du har både jobbat med dig själv och du har erfarenhet av tidigare liksom, barn som har gått igenom många åldrar. Sådär.
Ja, jag tycker att att vara pappa tycker jag är lätt. Och det har jag nog nästan alltid tyckt. Att vara människa är svårt.
Okay.
Att ha arbetskamrater, att vara en del i en grupp. Man känner hela tiden, får jag vara med? Är jag utanför, tycker snackar de skit om, men jag inte är där. Har jag för hög status, jag blir ju hela tiden se till att få bestämma. Då får jag inte vara arbetskamrat då. Nej, då är jag någon sorts chef. Ja, men då blir man ensam av det. Eller, och så tänker man, men då ska jag jobba med något där jag inte har så hög status, där jag bara, så jag får vara med i den här gruppen. Ja, då känner jag helt plötsligt, när ni gick de och käkade lunch utan mig, vad är det för? Ja, så kommer det ofta fram att det var ju för att jag liksom inte var med. Alltså, förstår du? Att jag tycker det är svårt att vara människa. Det är svårt med relationer med andra människor och så. Men familjeliv är ju lätt. Det är ju bara att sköta, eller ja, vad ska man säga? Eller lätt, men det är, ja, man har ju sin självklara roll. Men som förälder behövs man ju.
Ja, men det känns som att föräldraskapet kommer väldigt naturligt för dig på något sätt. Eller?
Jag tycker det.
Men jag tänker, det är så många andra som beskriver det, att det är så himla svårt. Alltså jag tänker bara, om man liksom så här blickar ut lite med samhället då, och tar lite mer större analys liksom kring hur vi lever idag. Och så alla, det är så många som pratar om att det är så svårt att få ihop sina liv, och det är stressigt och man ska hämta och lämna. Och det...
Ja, men det är klart, det är lätt som fan för mig att vara kaxig som ju inte jobbar heltid. Alltså jag är ju, tillhör ju en privilegierad liten grupp. Men alltså, när mina äldre barn var små, då bodde vi i ett hus i en västkuststuga, alltså av masonit, i kommunen Grums. Så vi hade väl bolån på 145 000 eller något sånt där. Vi var inte ens uppe, vi hade inte fasta kostnader på 2 000 i månaden.
Nej. Och mitt ex, det känns som en helt annan tid.
Ja, det är en annan tid.
Ja, jo, men det är
tid,
en annan tid.
Men det hängde också ihop med att byta växellådan på bilen själv och köpa begagnade däck på skroten och sådana där grejer. Så, men tid fanns ju. Och då är det ju inte så svårt. Då får du ju ta hur lång tid som helst att gå hem från dagis. Eller hur? Och då får man, då kan man göra allting ihop och så. Jag ska inte romantisera för mycket om det där, för jag upplevde det som socialt utanförskap. Och jag är svinglad att jag gick på komvux och pluggade på universitetet och tog mig också därifrån, så att jag inte var tvungen att bo i en sommarstuga, utan kunde bo i en villa eller i en, köpa en lägenhet i en stad. Men jag kan bara konstatera att tid hade vi. Och nu är jag i andra änden, nu har jag en karriär och därmed också tid, för att jag måste inte jobba ihjäl mig. Jag kan lyxa mig och säga att det här halvåret så gör jag bara det här tv-programmet, och så gör jag inga kvällsföreställningar eller sådär. Då är det de här 10 veckorna, sen har jag några veckor som är lugnt och sådär. Så tid, och jag menar, det är ju det svåraste av allt. Hur får du ihop det om du ska pendla och jobba 40 timmar i veckan? Och det är ju det samhället är byggt på. Jag kan inte, alltså jag menar, jag är inte dum i huvudet. Jag fattar ju att inte alla kan välja att inte jobba 40 timmar i veckan. Jag kan bara konstatera att det är där hela problemet sitter. Om man kan ju inte både ha tålamod med att ett barn ska ta på sig dojorna själv på sitt jävligt krångliga sätt och ha bråttom. Det går inte ihop.
Nej, och det går inte heller att ha, eller för en del, men inte heller ha all den här tiden, men samtidigt tjäna så mycket pengar så du också kan åka till Thailand 3 gånger per år när man nu får åka resa igen, eller ja.
Nej, whatever. Och där har du ju, jag är ju ödmjuk, men det är klart att i hemlighet kan jag ibland också tänka, men fan, prioritera, skit i det där. Eller man kan väl ha, man kan ha 3 rum, går ju rätt bra också, man måste inte ha 4 rum, om nu skillnaden är 1 miljon liksom. Man måste ju, ja.
Tycker du att synen och förväntningarna på papparollen också har ändrats under de här, sen liksom...
Det vet jag inte, vad tänker du på?
Nej, men jag tänker om det är många som pratar om att det är klurigt att hitta in i den här mansrollen, där man både liksom, förr var det mycket enklare att vad man förväntades av som pappa, och nu är det lite mer diffust att man ska göra allt men ändå inget, och alltså...
Ja. Jag upplever ju att det vad det gäller mansrollen och papparollen, att reglerna är jävligt tydliga egentligen. Man ska vara stor och stark, man ska vara stadig när det blåser, man ska dra hem pengar, man ska också vara den som kan säga, nu är det bra, nu är det dags att gå och lägga sig, och då ska det liksom lyssnas på det. Och det är ju jävligt traditionella gammeldags grejer, och så ska det vara, men man får inte prata om det. Alltså, det är, om jag hårdrar det lite, det går inte bra att säga, nej men jag är en pappa, så det här är så här pappor ska vara liksom. Men alltså jag tycker att vi ljuger lite för oss själva där ibland vad det gäller könsrollerna, så upplever jag att ganska många har ganska traditionella könsroller, och det man har ändrat på är hur man pratar om det. Och så försöker man göra det till att det är individuella val. Just i min familj passar det bra att pappan byter däck och mamman gör lasagne.
Är du en lekpappa?
Jag vet inte det faktiskt. Hur är man då?
Man sitter på golvet och leker rolllekar in i det oändliga och bygger Lego och kör bilar och allt vad man gör.
Nej, då är jag inte en lekpappa. Jag gör det där, men jag tycker inte det är skitkul. Alltså. Nej. Men däremot så tycker jag, alltså, igår så kom vi på att vi skulle ta hissen. Maggie är väldigt intresserad av siffror och bokstäver. Då tog vi hissen upp till 5:an. Då var det så här, vilken knapp är 5:an? Och så listade vi ut vilken 5:an var, och så tryckte de på 5:an, så åkte vi upp. Och så kollade vi, för då står det en stor 5:a på väggen liksom. Så kollade vi, vad är det där för siffra? Ja, det är 5:a. Ja, snyggt. Ska vi gå ner en trappa och se vad vi hittar för någon siffra där? Och så gick vi ner för trapporna, och för en 2-åring tar ju det sin lilla tid. Liksom. Vi hoppade och gick och så här, tar några minuter, och ser man ner på, vad är det där för någon? Det är 4:an. Och så höll vi på så. Är det lek? Jag vet inte, alltså jag tycker ju det. Men just att sitta på golvet i hennes rum och inte fortsätta och liksom leka med Duplo och så gör jag fel hela tiden. Så hon blir arg på mig. Det tycker inte jag är kul.
Nej, det är inte kul. Inte någonstans.
Nej. Men det är väl lekfullt och liksom, ska vi gå ett varv runt vår kvarter och kolla vad en blipp, om den funkar i någon annan port och kolla hur de har det där.
Ja.
Jag vet, om det, det låter, är lek ni, så är
ja,
det
ja, men ni är lite mer ute på en upptäcktsfärd sen som på ett äventyr, det låter ju fantastiskt.
Men så tycker jag att det är där, jag känner att det är där man kan mötas. Mm. Liksom. Jag har själv den grejen i mig. Jag tycker det är kul att cykla runt och kolla hur ser det ut. Där borta har jag aldrig varit. Då cyklar jag dit och kollar liksom. Mm. Kanske man hittar någon snacka lite med och så kan man läsa på någon. Jaha, så heter den där vägen, heter 6 novembervägen heter här till exempel. Mm. Villaområdet börjar. Då blir man så här, varför heter den det? Och så googlar man det och så, jaha, det hade något med Gustav II Adolf gör.
Mm.
Och så, Gustav Adolfs torg, heter det där jag bodde när jag var liten. Är det det? Var är den? Är det Gustav II Adolf eller finns det fler? Och så håller man på så där. Och när jag är själv, ja då är det den sådana där grejer. Men när man är med Maggie, då är det ju att hon får syn på en liten plåtskylt på något elskåp. Och då känner hon igen en bokstav där. Och pekar hon och säger moster Elin. Och så tittar jag och ser det är ett E där. Och så kollar vi vad är de andra för någonting. Och så hänger ju där i 5 minuter.
Mm.
Så en bra dag är det ju så. Men då måste man ha tid.
Ja men det är ju det. Då ska man inte liksom. Då måste man bara först tvätta. Sen måste man diska. Sen måste man handla maten. Och sen måste man. Och, för då kommer man ju aldrig dit. Känns det som.
Nej just det.
Men det är då man tar med dem på vägen, som du var inne på inledningsvis här.
Precis.
Ja. Det för då kan man ju ha lite äventyr medan man handlar.
Ja, precis. Det är det som är grejen. Det är det som är livet. Att diska och tvätta och gå och handla. Det är det som är livet. Mm. Så gör det trevligt.
Mm.
För du hinner ändå inget annat.
Nej. Du har lärt mig något där idag. Jag känner jag börjar redan nu tänka annorlunda.
Ja, vad kul. Fan, vad kul.
Ja. Har ni några rutiner här? Som gäller då bara för er familj sådär.
Ja, nej men innan vi går och lägger oss så laddar vi kaffekokan och så blandar vi havregryn och vatten i en kastrull och sen så lägger vi frysta jordgubbar i en skål ovanpå.
Mm.
Så att när man går upp på morgonen så trycker man på kaffekokan och ställer man på gröten.
Lifehack!
för det tar 2 minuter att göra när man är själv, det tar 12 minuter att göra när man har en nyvaken tvååring.
Mm.
Så det, ja, det är en rutin.
Mm.
Och sen så...
Är du bra på rutiner? Förlåt, nu avbryter jag dig. Men är du bra på rutiner generellt sådär? Inför läggning och magi? Och, alltså, gillar du att det är liksom, nu gör vi likadant varje dag och sådär? Eller är det mer såhär, ja men idag känner vi för det. Då var du lite piggare, får du upp en timme till?
Rutin kan betyda lite olika grejer. Vad det gäller mig själv så är jag ju lite, vad ska man säga, slarvigt uttryckt. Jag vet att man inte ska slarva om de där orden egentligen. Men jag är ju, vad man tänker, dampig. Mm. Alltså det går jävligt fort. Jag får nya idéer hela tiden. Och jag upptäcker hela tiden att jag har gått ifrån saker som jag höll på med. Mm. Oj, den här har jag visst plockat isär. Och sen fick jag syn på något annat. Så håller jag på sådär. Och för att det ska funka med det så måste jag ha lite fyrkantigt.
Mm.
Så min hjärna är rörig och därför måste mitt liv vara lite fyrkantigt. Jag får hålla på med det här i precis en timme. När klockan ringer, då är det dags att packa ihop. Mm. Och så får jag hålla mig till den planen, annars blir det kaos. Så på så sätt behöver jag rutiner och jag har rutiner. Vad det gäller barn så tänker jag inte så mycket i rutiner. Jag tänker inte att Maggie måste gå och lägga sig klockan 8 för klockan är 8 och man måste faktiskt kunna bestämma om man ska gå och lägga sig och gå och lägga sig då. Det är det jag snackade om innan som jag tycker är lite bullshit. Mm. Alltså varför resonemang.
Precis.
Men däremot så försöker jag lära ut ritualer. Alltså det har man nytta av.
Mm.
Ritualen att borsta tänderna till exempel. Så man, om man gör då samma sak i varje sak i samma ordning varje dag, då blir det till slut självspelande.
Mm.
Om man gör samma sak varje dag så blir det till slut en ritual. Och det försöker jag lära ut till Maggie. Och då gör vi så att vi läser samma bok sist, innan vi somnar. Vi sjunger lite olika låtar, men den sista är alltid samma. Så att man ska komma ihåg att de här Pavlovs-effekten.
Mm.
För att då blir det ju till slut så att om jag sjunger den där, då börjar hon gäspa av det.
Mm.
Så att de där grejerna som riskerar att bli så här konfliktstunder ju, där man ska byta blöja och tvätta sig och borsta tänderna och för fan ta AD-droppar eller vad det är. Alla de där grejerna när man är trött på morgonen och har lite bråttom till förskolan eller ska gå och lägga sig, när det riskerar att bli konflikter och man kan ritualisera så mycket av det som möjligt så att det blir självspelande.
Mm.
Då borstar jag där och då borstar du där. Och då är det du som ställer tillbaka tandborsten. Och då är det jag som torkar av dig och munnen. Mm. Då upplever jag att livet blir mycket lättare. Och det är väl något fint att lära ut.
Verkligen.
Saker som är nödvändiga gör man ritualer av. Så var det svar på frågan.
Absolut. Du, vi ska alldeles strax gå ner inför landning här. Men jag funderar på, om du skulle få höra någon annan beskriva dina barn, vad skulle du tycka är de finaste ord liksom, som de skulle kunna säga då?
Att de är omtänksamma.
Mm.
Det gör mig väldigt stolt.
Mm.
Kloka, omtänksamma. Så.
Mm. Är det som du känner är viktigast? Att
ja, medkänsla är det viktigaste man kan lära barn, tycker jag.
Mm.
Empati, vad fan. Då har man gjort det, så är det ju, kan det ju inte gå till helvete på riktigt, tänker jag.
Mm.
Sen ska de ju såklart lära sig att de har ett eget värde och sådär. Men det hänger ju ihop.
Mm.
Empati och liksom självkärlek hänger ju ihop.
Mm.
Kan man vara, ja, det är ju empati man ska visa sig själv också ju.
Mm. Ja, världen den är inte, har inte för mycket av den varan just nu, känns det som. Empati och så, kanske.
Nej, jag har gott hopp om människor. Jag tycker de flesta människor man pratar med är schyssta och trevliga. Jag tycker jättemycket om människor. Men samtalstonen är ju bedrövlig.
Mm. Mm. Ja, lite mer medmänsklighet tycker jag. Jag tycker det var fina slutord. Kristoffer Appelqvist, det har varit en ära att ha med dig här i Life with Kids-podden.
Tack.
Och vi hörs igen nästa vecka på ett helt annat ämne. Tack.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.